Kapitel 3 skulle jag vilja säga är ett av de viktigaste kapitlen i hela Bibeln. Utan kapitel 3 i första Mosebok så skulle vi inte kunna förklara det onda på jorden. Skulle vi inte kunna förklara mänskligt lidande, nöd och död. Stephen Neal, som är en missionär och framstående teolog i England, menar att kristendomen är den enda av världens religioner som verkligen tar frågan om synden på allvar. Och en annan vetenskapsman, historiker, professor Davis, han säger att icke-kristna religioner likasom glider förbi verkligheten om människans syndiga natur. Och på något sätt försöker framställa människan som kapabel att frälsa sig själv. Som så god att hon kan meditera sig inför en eventuell Gud. Men han säger det är två fakta som har gjort att jag tvingas ta synden på allvar. Och som stämmer överens med Bibelns definition av synden. Så som varande inneboende i människans natur. Och det säger han, det är för det första att vi hittills, trots att vi har alla tekniska och vetenskapliga resurser på jorden, så mänsklighet inte har funnit någon lösning på krigen. Utan i detta århundrade som historikerna förvisso kommer att kunna få kalla våldets århundrade framför alla århundraden. När vi har hunnit så som längst i vår utveckling, då har krigen rasat så som blodigast på vår planet. Vad beror det på? Människans intelligens. Människans godhet. Inte heller, säger han, har vi funnit någon lösning på hungerproblemet. Fast det faktiskt skulle vara en mycket enkel administrativ och teknisk sak att förse alla människor med mat. Eftersom det ju finns mat på planeten jorden. Vad talar detta för? Det talar om människans egoistiska natur som också tar sig uttryck i nationell egoism. Och konflikter nationerna emellan. Det är endast första Moseboks tredje kapitel som ger oss en logisk bakgrund till mänsklighetens situation idag. Bibeln förkunnar att det finns ett fall i historien. Bibeln förkunnar att världen idag inte är vad Gud en gång skapade den till att vara. Bibeln förkunnar att människan idag inte är vad Gud en gång skapade henne till att vara. Bibeln har ett svar på människans sanna definition. Alla andra filosofier, ideologier och religioner går likasom runt om det egentliga rotproblemet, människans syndiga natur. Hur kom den till? Och jag måste repetera vad jag har sagt, tror jag, varje gudstjänst här vi har talat om detta. Gud är inte syndens upphovsman. Gud skapade världen och människan så god att han kunde säga och se på allt det som han hade skapat att det var mycket gott. Gud kan inte vara syndens upphovsman, för Gud själv är helig, beständigt helig och god, och han hatar synd, står det. Det är diametralt i opposition emot Guds väsen och person. Det finns ingen växling av mörker och ljus hos Gud. Gud är helig. Vårt eget samvete som människor, i det det fördömer oss, vittnar om att vi är ansvariga för synden. Synden har sitt ursprung, så vitt vi kan förstå, ifrån den något diffusa bibliska uppenbarelsen på den här punkten. Men troligen ändå kan vi säga att den har sitt första ursprung i änglavärlden, i den andliga värld av personliga varelser som har skapats av Gud. Det står talas om den härliga keruben i Hesekiel 28 som såg på sin skapade skönhet och tänkte, varför skulle inte jag kunna vara Gud? Varför ska jag behöva underordna mig honom? Varför skulle inte jag kunna sätta mig över honom? Varför skulle inte jag kunna regera? Och så utmanades Guds rätt att regera och Guds auktoritet och Guds suveränitet redan i änglavärlden. Även dessa varelser tydligen skapade med moralisk fri vilja som måste få möjlighet att utövas. Och andra Petrus 2:4 talar om att Gud inte skonade de änglar som syndade utan störtade dem ner i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor att där förvaras till dom. Och det, den sanningen att änglavärldens fallna varelser ska dömas, den förutsätter att vi är moraliskt, endast själva moraliskt ansvariga för det fall som vi har bringat. Gud är inte ansvarig. Det faktum att människan ska dömas förutsätter att hon själv bär ansvaret för den synd som hon har begått. Judas 6 talar om samma sak, att de änglar som inte behöll sin förstliga höghet utan övergav sin boning och sin ställning kommer att dömas. Och Jesus själv säger att den eviga eldsjön som han talar om, den är tillredd för djävulen och hans änglar. Vi har inte fullständig kunskap här, och det är en fråga som vi inte kan ge kanske tillfredsställande svar på. Var kommer det onda ifrån? Vi bara vet att det är här. Det är här. Och vi känner själva vår delaktighet i det onda som finns. Jag är en del av det onda i världen. Vi har alla bidragit till det onda i världen. Han som inte är ansvarig har ändå trätt in i historien för att ge en lösning på det ondas problem. Önskan att bli lik Gud kännetecknade den härlige keruben i hans fall. Jag vill bli lik Gud den högste. Jesaja 14 kanske uttrycker något av detta. Jag vill sätta mig min tron högt ovanför himmelens stjärnor. Jag vill stiga upp över molnens höjder. Jag vill göra mig lik den högste. Och precis samma upproriskhet går igen i människans fall som vi nu ska studera. Önskan att bli lik Gud, det betyder önskan att göra sig beroende av Gud, att själv få vara sin Gud. Och när människor idag fäller omdömet, det är bara svaga människor som behöver Gud, så gör man egentligen ingenting annat än säger att normalt sett så är människan sin egen Gud. Men om människan nu är lite onormal och svag och neurotisk lagd, då kanske hon behöver skapa sig en Gud att förtrösta på. Men egentligen så borde vi alla leva oberoende av Gud. Och vi lever i en tid då sannoliken man har skakat av sig med alla krafter bundenheten till en personlig Gud. Och Gud lät oss göra det. Men Gud lät oss också löpa linan ut och se hur det gick när vi skakade oss fria ifrån honom. Första Mosebok 3 förkunnar för oss ursprunget till den olycka i vilken vi nu befinner oss i. Den förklarar för oss ursprunget till allt lidande och all död i den mänskliga erfarenheten. Men Första Mosebok 3 förklarar och förkunnar också för oss ursprunget till den nåd som försatt hela människosläktet i ett frälsningsbart skick och som kan göra den grövsta av syndare föremål för Guds nåd och kärlek och godhet i evighet. Detta finns som sprängstoff i Första Moseboks tredje kapitel. Om människan verkligen var skapad till Guds avbild, så måste det innebära med absolut nödvändighet att hon skulle få tillfälle att utöva sin viljefrihet. Annars var hon bara en robot. Detta att hon hade viljefrihet är ett av de viktigaste kännetecknen på att hon är Guds avbild. Djuren följde mer eller mindre en nedlagd instinkt, men människan skapades till Guds avbild som en levande själ, som en person mönstrad efter vad som finns i Gud. Därför måste hon försättas i en valsituation, och där konsekvenserna av hennes val är realistiska. Och där konsekvenserna av hennes val kommer att hända och kommer att med omodifierat skick verkligen äga rum. Så att inte Gud på något slags sätt är där och trollar bort konsekvenserna av hennes val när hon en gång har valt. Då är det inget verkligt val. Då är Gud där som någon slags förmyndare och säger, ja visst, du valde fel, men jag ska fixa till det så det inte blir så illa ändå. Det måste vara ett verkligt val om människan verkligen är fri, om människan verkligen är skapad till Guds avbild. Människan måste ha fri vilja att välja sin kurs. Om du äter så skall du döden dö. Har Gud sagt det och givit henne det valet, då måste han också stå fast vid att detta är valmöjligheten. Och den kursen måste, den kurs hon väljer måste vara befäst från den stunden. Gud måste sedan låta henne löpa linan ut, om han verkligen har skapat henne till en fri moralisk agent. Annars vore hennes val inget verkligt val. Hoppas du förstår vad jag menar. Det är inte lätt det här. Det finns andra syndafallsberättelser. Bibeln är inte ensam. Men den är ensam om att människan föreläggs ett moraliskt val. Det finns en gammal legend om en man som heter Adapa. Vid utgrävningar av gamla Nineve, den assyriska huvudstaden, så fann man i mitten på 1800-talet ett stort bibliotek i den assyriska konungen Assurbanipals palats med över 20 000 små kilskriftstavlor som i sin tradition går tillbaka kanske 2000 år dessförinnan. Där finns bland annat 7 tavlor som talar om en skapelseberättelse som är så lik den bibliska att det förutsätts en tidig gemensam tradition. Men det finns också 3 ledskriftstavlor, kilskriftstavlor, som talar om ett syndafall, om vi ska kalla det det riktigt. Vi ska få höra vad det säger. Och en fjärde sån här kilskriftstavla har man hittat i de faraoniska regenterna Amenhotep den tredje och fjärdes arkiv nere i Amarna i Egypten. Och den följer upp vad de 3 tidigare tavlorna säger ifrån Nineves bibliotek. Och de är från 1400-talet före Kristus, eller den tavlan. Den här mannen Adapa, han inbjuds av den himmelske guden Anu till en måltid. Men dessförinnan har han av sin skapare, guden Ea, som skapade honom, som jag har sagt tidigare, av en annan guds artärblod. Gudarna i den babyloniska skapelseberättelsen råkade ju i krig med varandra. Så skapades människan av inälvor och artärblod av döende gudar. Ea var människans skapare, och han lurar och bedrar människan att inte äta utav vad guden Anu skulle bjuda honom. Och den kallas av Ea för dödens mat och dryck. Men istället var det livets mat, som det står i berättelsen, och livets vatten som bjöds människan. Men människan vägrade att äta, lurad utav guden Ea. Och då skrattar guden Anu åt honom och förklarar att nu har du försummat möjligheten att få evigt liv, eftersom du inte åt utav livets mat och livets vatten. Och så uttalar denne gud verop över mänskligheten, eftersom den nu har kommit in under lidande och död. Och Adapa förpassas ut ur det himmelska gemaken och tillbaka till jorden, där han måste leva ett liv och uppbära lidande och död. Det finns vissa likheter, va? Livets mat, livets träd tänker vi på. Adapa blir bedragen, lurad. Han förlorar rätten, möjligheten till evigt liv. Visserligen finns skillnaderna där också. Det är egentligen inget syndafall, utan människan blir bara bedragen utav en gudomlig varelse. Att bli dragen att inte ta vara på chansen att få evigt liv. Men det ligger någonting liknande. Det är inget moraliskt val efter vilket människan står i skuld till någon gud. Det är den viktigaste skillnaden. Alltså är heller ingen försoning nödvändig efter den berättelsen. Men när vi kommer till första Mosebok 3, så ställs människan ansvarig. Gud har givit människan en absolut fullkomlig miljö. Det fanns liksom ingenting negativt i miljön. Hon hade allt hon behövde. Guds godhet var ständigt bevisad henne, och hon upplevde också gemenskapen med Gud. Det verkade som han i aftonens svalka kom ner varje dag för att samtala med sina avbilder, människorna, mannen och kvinnan. De ledde där i oskuld, ovetande om att det fanns någon ondska i tillvaron. Men Satan hade redan fallit, och Satan var befäst på sin väg att göra uppror emot Gud och tillskansa sig om möjligt rätten att regera på jorden. Han utmanar Guds rättighet att regera på jorden genom att komma till människorna och försöka få dem på fall och att överge Guds auktoritet. Satan åtrådde rätten att regera över jorden, men i egenskap av en änglavarelse, en andlig varelse, så kunde han inte förkroppsliga sig till människa och inta den rätten. Utan jag tror att han därför måste gå genom människan. Och kunde han bara få människan till sin undersåt, så skulle hela jorden snart vara i hans våld. Därför var det nödvändigt för honom att få med sig människan i sitt uppror emot Gud. Att förkasta Guds auktoritet, att göra Gud onödig. Att själv vara så stark, förment, att man inte behöver Gud. Och hans strategi är subtil, den är listig till max. Han kommer som en ljusets ängel. Han kommer i skepnad av ett vackert djur, ormen. Om han nu hade samma utseende som vad vi känner till som orm, det är svårt att förstå. Han kommer i alla fall i en vacker skepnad, säger inledningen till tredje kapitlet. Och vad gör han? I sitt samtal med kvinnan så börjar han att ifrågasätta Guds auktoritet. Han börjar att ifrågasätta Guds ord. Skulle Gud ha sagt? Det kan han väl ändå inte ha sagt. Och så överdriver han Guds bud och gör det strängare än det någonsin var och säger: skulle Gud ha sagt att ni inte ska äta av något träd i lustgården? Är Gud så hård verkligen? Och kvinnan måste rätta honom på den punkten. Gud har sagt att vi får äta av alla träd, men inte av detta träd. Lägg märke till hur han alltså blandar sanning med lögn. Gud har sagt att de inte fick äta, men bara av ett träd, men han säger av alla träd. Men i vers 4 så förnekar han, går han ett steg längre och förnekar att vad Gud har sagt verkligen är sant. Först ifrågasätter han sanningen i Guds ord, sen förnekar han den rakt ut. Och säger: nej, nej, ingalunda ska ni dö. Ingalunda ska ni dö. Han gör faktiskt Gud till en ljugare. Han påstår att Gud har ljugit för människan för att undanhålla henne någonting gott. Det är bara det att Gud vet att ni ska bli lik honom om ni är. Ska få samma kunskap, samma vishet. Han vill inte att ni ska få det. Därför förbjuder han er. Och Satan försöker antyda att Gud genom sitt bud har undanhållit människan någonting av sin godhet. Och han ifrågasätter om Gud verkligen är god. Så lägger han grunden för uppror emot Gud i människans hjärta. Han antyder att Gud är orättvis, att Gud är hård, att Gud är omöjlig. Titta vilka bud han har. Och kvinnan förleds att se på Guds befallning som ett hinder till någonting som är åtråvärt. Och tänk vad många som gör det idag. Som tror att Guds bud och Guds lagar hindrar hennes förverkligande och lycka. När det egentligen är ett medel att nå maximal mänsklig lycka. Frästarens lögn är alltså att Gud av bristande godhet skulle vilja förhindra människan att uppnå ett tillstånd högre än det tillstånd i vilket hon nu befann sig i sin oskuld. Och egentligen var det ju raka motsatsen. Att motstå frästelsen den här stunden, att underordna sig Gud i lydnad, det skulle betyda att hon frivilligt underordnade sig sin skapares auktoritet. Och det skulle ha varit vägen för människan till en befäst, maximal lycka. Och ett evigt tillstånd av oskuld. Och hon skulle aldrig mer utsättas för någon frestelse till synd. Det hade väl varit bättre. Även i Nya testamentets tid så kan frestelsen ha en positiv effekt. Om Gud får sitt syfte fram med den. Håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Det finns alltid en positiv potential, möjlighet i frestelsen. Nämligen att om vi står emot den så hjälper den till att fostra och styrka våra andliga muskler så att vi växer i ståndaktighet. står djävulen emot att han ska fly ifrån er. Om Eva, om Adam hade motstått frestelsen den här stunden, skulle Satan ha flytt ifrån henne likt en hopkrupen slav. Och människan skulle för evigt ha inträtt i ett tillstånd då hon fick regera med Gud i rättfärdighet, oskuld och godhet. Men hon förleddes att tro att Guds auktoritet borde sättas åt sidan för att uppnå någonting bättre. Bibeln presenterar för oss den mänskliga historiens mest tragiska ögonblick. Kvinnan tog och åt. Hon gav jämväl åt sin man. Och han åt. Hela hennes personlighet var inbegripen. Fysiska sidan, hon såg att trädet var gott. Att det skulle kunna tillfredsställa henne. Det var en lust för hennes estetiska sida. Det var en lust för ögonen. Synden kunde av frestaren framställas så som någonting gott. Så som någonting åtråvärt. Så som någonting värt att ha. En lust. Ja, det står att det var som ett ljuvligt träd. Men alla träd, står det i andra kapitlet, var ljuvliga i lustgård. Det var ingenting speciellt med det här trädet i det avseendet. Men frestaren förledde henne att se på trädet på detta vis. Och hon tog av dess frukt. Det var ljuvligt. Det alltså appellerade också till hennes förstånd, verkade sånt. Till det stod det, eftersom man därav fick förstånd. Då öppnades deras ögon. Och det blev varse att det var nakna. Genast så träffar dem syndens konsekvenser. Någonting nytt inträder i människans erfarenhet som dessförinnan aldrig hade känt. Det blev inte den lyckostorm som frestaren hade utlovat. Det blev tvärtom en fasansfullt inseende av vad är det jag har gjort. Och så känner hon sin skuld. Mina vänner, ingenting var vunnet. Allt var förlorat. Och det hade ju varit Guds avsikt. Guds avsikt hade ju aldrig varit att undanhålla människan någon lycka. Inte heller att undanhålla henne möjligheten att växa till i kunskap. Kanske han till och med senare skulle kunna ha givit henne rätten att äta av detta träd. Bara hon hade befäst sin kurs att vara Gud underdånig. Och hon skulle då ha fått insikt om det ondas existens, men utan att vara dess slav, som hon nu blev. Utan istället kunna vara herre över det onda och ständigt ha kraft att välja endast det goda. Men nu lärde människan känna synden den tragiska vägen genom egen erfarenhet. Människan hade tidigare inte känt till det onda. Men nu blev hon plötsligt pinsamt medveten därom i sin egen erfarenhet. Det goda som hon upplevt var plötsligt bara ett diffust minne för henne. Hon förvandlades till att bli en slav under synden. Som sedan dess har varit hennes bittra följeslagare och fördärvat hennes lycka och satt ett slut på den mänskliga gemenskapen. Genom att döden kom in. Människans oskuld var förlorad. För evigt. Hon stod där hjälplös naken. Hon kände sin skuld. Plötsligt var hon smärtsamt medveten om att hon hade handlat i olydnad mot sin skapare. Han som hade älskat henne. Och i den stunden hade skapat henne. Tilltalat henne. Och det första han hade sagt var: jag välsignade. När hon knutit sin näve mot honom. Och valt att gå sin egen väg. Valt att förkasta hans auktoritet. Att åsidosätta hans rätt att regera. Att inte underordna sig hans vilja. Känslan av skuld är genast där. Är det inte underligt? Genast är känslan av skuld. Hon försöker skyla sig på något sätt. Hon känner sin nakenhet. Det är något som inte stämmer. Och av fikonlöv binder hon ihop en klädedräkt åt sig själv. Och fäster på sig. Och så när aftonen kommer med sin svalka igen och Gud sin vana trogen träder in i lustgården, Huruvida det var i synlig skepnad eller inte vet vi inte. Kanske var det den andra personen i gudomen som redan här i lustgårdens härliga gemenskap och tid uppenbarade sig i synlig gestalt för att samtala med människors barn. Men när Adam och Eva hör hans steg i lustgården så gömmer de sig. Dagen innan hade de förtjust sprungit till hans möte och med glädje kommunicerat med honom, deras skapare och uppdragsgivare. Nu har någonting tragiskt hänt. Människan gömmer sig för Gud. Gömmer sig. Och från den stunden, mina vänner, har människosläktet försökt gömma sig för Gud. Springa bort ifrån Gud. Och faktiskt räds hans heliga närvaro. Gemenskapen med den himmelske fadern är inte längre behaglig för människan. Vad är det som har inträffat? Adam, var är du? Lägg märke till att det inte är Gud som gömmer sig för människan. Så är det fortfarande inte. Det är människan som kryper ihop i något hörn för att hon vill vara fri från Gud. Inte komma till ljuset därför att hennes synd inte ska bli uppenbar. Och det är domen, sa Jesus. Era egna gärningar har fört er in i en vrå av mörker. En sak är fullständigt klar i det här ögonblicket, mina människor, mina vänner. Människan hade ingen ursäkt att komma med. Hon försökte. Men hennes försök faller platt till marken. Och det är nästan som vi rådnar av blygsel än idag inför Adams fötter. Försök att skjuta skulden över på kvinnorna. Ja, nästan lägga skulden på Gud. I det att han säger: kvinnan som du gav mig, hon gav mig av trädet att äta. Och Gud ser inte ens mödan värt att svara Adam. Så futtigt är hans försök att ursäkta sig. Människan är inte villig att ta på sig ansvaret för synden. Känner du igen dig? Känner du igen oss idag? Det var hans fel, det var hons fel, det är samhällets fel, mina föräldrars fel. Allting annat fel, annat än mitt fel. Och det verkar som att inte bara gemenskapen med Gud plötsligt har brutits. Lägg märke till att gemenskapen mellan människorna också är bruten. Den kvinna som Gud hade givit Adam att älska, avhålla, respektera och vara hans följeslagerska och medvandrerska. Plötsligt är han beredd att skjuta skulden för detta tragiska på henne. Plötsligt uppstår ovänskap, konflikt mellan man och kvinna. Det är en skamlig gärning vi ser. Gud vänder sig till kvinnan och hon är inte bättre hon. Hon försöker också finna en utväg ur denna knipa. Ormen lurade mig. Det var inte mitt fel, ormens fel var det. Och Gud ser inte mödan värt att fortsätta detta korsförhör heller. Han vet att människan är hopplöst förlorad i den bemärkelsen att det inte finns något försvar, någon ursäkt för hennes synd. Så vänder han sig direkt till ormen, Satan, och uttalar förbannelse över honom för denna gärning i det att han har infört synd i människosläktet. Men han slutar inte sitt uttal av förbannelse över ormen förrän han också kommer med det första lilla embryo till det löfte som hela denna bibel senare ska följa upp genom historien. Och bringa till ett klimax när ett kors reses på Golgata och kvinnans säd, som det står i den 15:e versen, ska krossa ormens huvud. Och man också själv i processen blir stungen i hälen. Det är ett märkligt löfte. Kommer in redan på syndafallets dag i den lustgård som nu människorna snart förpassas utifrån. Fiendeskap ska sättas mellan din säd och kvinnans säd. Det ska bli en ständig konflikt mellan människan och synden. Men det ska komma en av kvinnans säd som ska söndertrampa ditt huvud. Det vill säga göra slut på ondskans makt. döda densamma. Den slutgiltiga lösningen på ondskans problem ska lösas av en av kvinna född. Och vad den här boken handlar om, från det här kapitlet och allt framgent, det är att följa upp historien av de människor som är bärarna i fysisk bemärkelse av denna utlovade säd. Det är Jesu Kristi förfäder, allt ifrån Edens lustgård ner till Josef och Maria. Vi har föranledning att komma åter till detta. Gud skall på denna jord manifestera att han är segrare över synden och döden. Och korsets seger skall i klarhet framstå för hela människosläktet vid kvinnans säds andra tillkommelse. Vid Kristi andra tillkommelse. Observera att Gud inte togs på sängen av syndafallet. Guds plan var klar. Och då ska jag säga, Guds överordnande, allvisa, allgoda plan, fast vi är beredda att opponera oss i den sekund av historien i vilken vi lever. Men Gud har valt att låta den plan sättas i verket som när allt är slut på ett fullkomligare sätt än någonting annat ska bringa honom ära, rättfärdighet och godhet. Allt som Gud har gjort ska av alla som har varit med på planeten jorden i historien erkännas vara sant och riktigt. Och inga frågetecken finnas kvar. Gud uttalar en förbannelse också över kvinnan. Vedermöda i havandeskapet, smärta i födandet, åtrån till mannen under vilken hon måste underordna sig. Mannens förbannelse, marken förbannad inför hans arbete med densamma. Pörn och tistel ska den bära. I ditt andlite svett ska du nödgas äta ditt bröd. Guds lustgård stod inte där längre, beredd att bara tas emot och föda sig utav. Och det sista. Av stoft där du kommer, av jord där du kommer, till jord ska du återvända, till stoft ska du återvända. Om du äter därav ska du döden dö. Den fysiska döden började sätta sin prägel på Adam och Eva från den stunden. Och de märkte hur som deras fysiska kroppar blev äldre och svagare. Om också i människans tidiga historia livskraften ännu var kvar till så den grad att deras livslängd långt överstrider vad som är normalt idag. Men förgänglighetens process satte in i den mänskliga erfarenheten från den här stunden. Och ännu mer tragiskt är skilsmässan som det här kapitlet slutar med. Men dessförinnan så tar Gud sig en blick, eller tar Gud sig en titt likasom på deras tarvligt hopfogade klädnad av fikonlöv. Stackars människa. Tror att hon skulle kunna överskyla sin skuld med egna gärningar, med en egen tillfogad rättfärdighet, om vi får ta det så bildigt. Istället så klär Gud av den. Låter den förstå att deras skuld är sann. Den är rätt uppfattad. Men att ingen täckelse är god nog än den som Gud ger. Och Gud ger dem en klädnad av skinn, står det. Vilket måste ha föregåtts utav att något djur har fått sätta livet till. Och kanske redan här att det finns en undervisning om försoningens väg. Om syndaförlåtelsens väg. Om hur skulden en gång ska övertäckas. Nämligen därigenom att liv måste ges. Synda för död in i människosläktet. För att döden ska besegras. För att synden ska övervinnas. Så måste oskyldigt liv givas. Och det sker ifrån Guds sida. Gud klädde Adam och Eva med kläder av skinn. Och det måste redan här i lustgården har meddelats människan kunskap om hur man skulle närma sig Gud igen för att kunna leva i gemenskap med Gud trots sitt syndafall. Nämligen en kunskap om offertjänsten. För när vi kommer in i fjärde kapitlet som vi får ta upp nästa gång, så frambär ju både Kain och Abel offergåvor åt Gud. Men endast det blodiga offret godkänns av Gud. Och Kains offer ser inte Gud till. Det förutsätter att Kain hade egentligen haft kunskap om hur det skulle för sig gå, men i tro inte handlade därefter. Nåväl. Efter att Gud i nåd har givit människan denna klädnad, så står det i 22 versen. Gud säger, och det för sig går lika som ett samtal igen inom gudomen: se, mannen har blivit så som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och så leva evinnerligen. Det skulle ha varit ännu mer fruktansvärt att få ha blivit befäst i detta fysiskt fallna, av synd förgiftade tillstånd. Att vad nu livets träd egentligen stod för, så var det tydligen källan till att befästa människan i det tillstånd i vilket hon befann sig. Och hon skulle för evigt ha befästs i sitt syndafallna tillstånd. Och det ville Gud rädda henne ifrån. Så fort tar han henne ut ur lustgården, och för evigt stängs dess dörrar igen. Kanske inte skulle säga för evigt ändå, även om till och med keruber ställdes att vakta dess ingång. Och keruber, det är Guds högsta änglar, det som vi ser i Bibeln gång på gång står vakt om Guds helighet. Helig är han, kom inte närmare. Det är ingen tillfällighet att på nådastolen in i det allra heligaste, i det tabernakel som Mose fick i uppdrag att bygga, så står keruber och skyggar med sina vingar över nådastolen och förkunnar: Gud är helig, Gud är helig. Och ingen fick träda in i det allra heligaste. Ingen kunde träda in och bevaras vid liv. Och på förlåten som hängde framför det allra heligaste och skilde det från det heliga rummet, som en tjock mur och tjock vägg, skiljande Gud från människan och människan från Gud, på den väven var invävd just keruber. Keruber i konstvävnad, står det i Andra Mosebok. Likasom de sa hit men inte längre. De slog vakt om Guds helighet och varnade människan för att försöka komma nära en helig Gud i sitt syndafallna tillstånd. Och genom historien hängde den här av keruber invävda förlåten kvar, även under det mosaiska tabernaklets tid och Salomos tempels tid, och förklarade att vägen ännu inte är öppen tillbaka till lustgården och gemenskapen med Gud. Men jag vill sluta den här gudstjänsten med att säga någonting mycket underbart. Jag ser att tiden har gått ifrån oss och jag måste sluta här. Människan hade förlorat sin kapacitet att umgås med Gud. Inte bara det att hon hade fått dessa förbannelser uttalade över sig. I hela sin personlighet hade hon fallit bort ifrån vad Gud hade mönstrat henne till, såsom sin avbild. Så vi läser kanske mer i Nya testamentet om vad det egentligen innebar för både hennes förståndsliv, känsloliv och viljeliv. Vi läser i Romarbrevet om hur hennes förståndsliv har blivit förmörkat. Det har blivit förblindat. Det har blivit uppblåst. Det har blivit fördärvat. Ja, det har blivit orenat. Vi läser om viljelivet, hur det har blivit dött i relation till Gud, så att människan inte längre frågar efter Guds vilja utan vill gå sin egen väg, sig själv till fördärv. Vi läser om känslolivet, hur det har blivit förvrängt och Guds frånvänt och självtillvänt, så att människan älskar det skapade mer än Gud, älskar vällust för en Gud, älskar att tillfredsställa sig själv på vilket vis det vara må, om också genom sexuell perversion, som Romarbrevet 1 exemplifierar, istället för att tillfredsställa och behaga den Gud som har skapat henne. Så hela hennes Guds avbild har blivit demolerad, förstörd. Och det är idag ganska svårt att skönja Guds avbild i människan. Den finns kvar. Den finns en reminiscens kvar. Man kan se den hos människan trots allt. Men det kan vara svårt att se den. Men även här framskyltar alltså en lösning. En lösning på människans dilemma att inte längre kunna återspegla Guds härlighet. Och vi ska återkomma till det. Men jag måste få sluta, som jag just var inne på, om keruberna. Som det står i 24 versen, efter det att Gud hade rivit ut mannen ur Edens lustgård och satt keruber med ljungande svärd att bevaka dess ingång. När ormens huvud krossades, när ett blod bringades på Guds nåda stol som talade bättre än bockars och kalvars blod som hade bringat genom århundradena i historien. När Gud själv i egenskap av sin son steg in i människosläktet och tog på sig skadan av Adams synd, då hände någonting fantastiskt. Då är det lika som keruberna stiger åt sidan för första gången sedan Edens lustgård stängdes. Då är det lika som förlåten rivs åt sidorna och den rämnar uppifrån och ända ner i Salomos, inte i Salomos tempel, men i det tempel som nu var byggt i Jerusalem. Då är det plötsligt så som vägen öppnas till Gud och inte ens keruberna har rätt att slå vakt om den längre. Då bjuds människan plötsligt att återförenas med Gud, återinträda i Edens lustgård och underbara gemenskap med skaparen igen och uppleva den förtroliga kontakten med honom som kom i aftonens svalka för att tala med människan. Tänk att det har hänt i historien. Människan bjuds tillbaka till det förlorade paradiset. Det är återvunnet för den största av alla syndare. Och om du inte tror det, så är det som Gud ville slå fast den stund Jesus dog. Ja, så grundlig är försoningen, är det lika som skriften vill säga, att en stackars rövare som inte har gjort annat än rövat och mördat hela sitt liv och hänger där i sitt dödsögonblick och ber om en droppe nåd, blir den första triumferande träda in genom portarna, och keruberna stiger villigt åt sidan. För så stor är Kristi försoning, så stor är den seger som nu har vunnits över ormens makt, att ingenting kan hindra Gud att rättfärdiggöra människan, hur djup hon än har fallit i synd. Det är också vad det tredje kapitlet i första Mosebok talar om. Men synden, mina vänner, den måste tas på allvar om försoningen ska kunna upplevas på allvar. Om inte synden tas på allvar blir Jesu verk ganska oförståeligt för oss. Men här är vi, och här ska vi fortsätta att ta Guds ord på allvar för att också uppleva storheten i den seger som Gud har bringat in i historien. Guds plan genom tidsåldrarna, den fortsätter. Den är inte färdig. Den ska lända till någonting mycket underbart, och vi ska förstå mer och mer av allt det som vi nu grubblar över.